Den här predikan heter Den svaga tron och det omvända ledarskapet. Jag kommer ställa några frågor. Liksom. Är det okej att ha en svag tro? Och om det är okej, hur får man den i så fall att växa? Och sen så kommer jag också komma in på att i Guds rike så är saker och ting annorlunda. Det visste vi säkert redan, men ska visa lite här. Så häng gärna med till Markus 9, vers 14. Så läser jag texten där. Får ni gärna hänga med. När de kom till de andra lärjungarna såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Så snart allt folket fick se Jesus blev de mycket häpna och skyndade fram och hälsade på dem. Han frågade dem, vad är det ni diskuterar om? En man i skaran svarade honom. Mästare, jag har fört till dig min son som har en stum ande. Och vad den än får tag i honom slår den ner honom. Och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Jesus svarade dem. Du släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? För honom till mig. Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom slet den i pojken och han föll till marken och vältrade sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så med honom? Fadern svarade, sen han var barn. Ofta kastar anden honom en i elden och en i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan så förbarmar dig över oss och hjälp oss. Jesus sa till honom, om du kan, säger du, allt förmå den som tror. Genast ropade barnets far, jag tror, hjälp min otro. Jesus såg att ännu mer folk strömmade till och han sa strängt till den orena anden. Du stumme och döve ande, jag befaller dig. Far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Den orena anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös och de flesta sa att han var död. Men Jesus tog honom i handen och reste upp honom och han steg upp. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom frågade de, varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade, detta slag kan endast drivas ut med bön. Punkt. Okej, okay. Då går vi igenom den här texten steg för steg och kollar vad vi kan lära oss av Jesus. När Matteus beskriver exakt samma händelse så skriver han att den här pojken lider av fallande sjuka. Och det är ett gammalt ord för epilepsi. Då kan man fråga sig, vem har rätt då? Alltså, har Matteus rätt som beskriver det här som en sjukdom? Eller är det Markus som har rätt som beskriver det här som en ond ande? För det är mycket riktigt så att han har, alltså om man kollar upp det här, vilket jag har gjort, så har han tydliga epileptiska symptom. Allt det här med att han skriker innan han svimmar, han faller plötsligt, han får krampaktiga anfall, han fradgar från munnen, han rullar runt på marken och hans totala utmattning får folk runt omkring att tro att han är död. Det är typiskt för epilepsi. Men det är så att bara för att han av Matteus beskrivs som att han har epilepsi behöver inte betyda att han inte samtidigt har problem med en ond ande. För att den här onda anden kan orsaka den här sjukdomen. Det behöver inte alltid vara så. Man behöver inte dra en slutsats att varje gång någon är sjuk så har man en ond ande. Givetvis inte. Men det kan hända att har man problem med en ond ande så kan det orsaka sjukdomar. Vilket är anledningen till att Matteus och Markus beskriver det här på olika sätt. Och jag tror att förr i tiden så kanske man var alldeles för kvick med att säga att någon hade en ond ande. När den kanske egentligen bara var sjuk. Men idag kanske vi har glidit över till andra sidan av den skalan. Och tänker att en person som faktiskt har problem med en ond ande. Kanske vi bara säger, nej men han är bara sjuk. Psykiskt sjuk, tänker vi. Och det kanske han är, men samtidigt får man kanske inte glömma bort att det finns en sån verklighet och att det kan faktiskt bero på det. Och att man inte ska vara för snabb med sin bedömning helt enkelt. Så att, om vi går vidare i texten då. Den här pappan, han har alltså tagit sitt barn, sin son, till Jesus lärjungar. För att Jesus är uppe på ett berg med sina tre närmaste lärjungar. Så han är borta. Men nedanför där så väntar allihopa och så kommer pappan med barnet. Och pappan ber givetvis lärjungarna då, när inte Jesus är där, att kan inte ni driva ut den här demonen liksom? Be för min pojke. Och de gör det, givetvis. Men de misslyckas. Snöppligt, liksom. Här är de Jesus lärjungar, han har lärt dem, undervisat dem, allt möjligt. De har börjat bli kända, allt sådär liksom. Folk kommer till dem med sina problem. Och så misslyckas de.
Nej.
Det fanns en, på den här tiden, på Jesu tid, så fanns det en slags tro på att om man kände till demonens namn så kunde man driva ut den. Då kunde man få makt över den. Så med andra ord måste man fråga efter demonens namn och sen be den gå ut. Det var någon slags magitro, kan vi säga, som var vanlig på Jesu tid. Och ibland så ser man ju faktiskt att när demoner möter Jesus så bekänner de ofta Jesu namn, liksom, jag vet vem du är. Alltså i syfte att få makt över Jesus. Men Jesus visar ju gång på gång att han har inget behov av att behöva känna till demonernas namn för att kunna driva ut dem. Han kan driva ut dem ändå. Jesus har all makt liksom. Så för han är den här pojken inget problem. Men jag kan tänka mig att hans lärjungar tänkte att det var ett problem eftersom han var stum. Hur ska de kunna få den här demonen att kunna säga sitt namn om pojken är stum? Så det kanske är så att den här pappan har haft problem med det. Ingen lyckas driva ut demonen för att demonen är ju stum. Hur ska vi göra? Men Jesus visar med all önskvärd tydlighet här att han är inte beroende av detta. Det här är magi liksom. Det viktiga är inte de här sakerna utan vad jag ska visa alldeles strax. Så Jesus svarar så här. Om du kan, säger du, allt förmår den som tror. Och jag brukar tänka så här, att för att en mirakel ska ske så är det ofta tre ingredienser. Om vi ska göra det enkelt för oss i alla fall. Det behövs en människa med ett problem och Gud som löser problemet. Och de här två känner vi ofta igen, liksom, att vi lider alla våra problem och vi vet att Gud ofta, eller han kan lösa våra problem. Det är så mycket vet vi. Men ofta är det någonting däremellan som är ett problem. Vi kommer inte till att Gud löser vårt problem och vi står fast vid våra, vi har kvar våra bekymmer. Vad är det däremellan? Jo, det tror jag att Jesus försöker visa oss i den här texten och i många andra texter. Allt förmår den som tror. Det är nämligen så att jag tror att Gud, han vill inte tvinga sig på oss. Han går inte och botar alla som blir sjuka rent automatiskt. Så fort de blir sjuka så puff, så gör Gud dem friska. Utan det är någonting där som Gud vet, vi kommer till honom med våra bekymmer. Och att vi tror på att Gud kan bota. Jag har väl ett exempel. Ni kommer säkert ihåg den här kvinnan med blödarsjuka. Hon befann sig på ett torg eller något liknande. Det var fullt med människor runt Jesus liksom. Och alla de här människorna rörde vid Jesus. Men när hon rör vid Jesus så blir hon helad. Vad var skillnaden mellan henne och alla de här människorna? Jo, hon rörde vid Jesus och trodde att hon skulle, att Jesus kunde bota henne. Någonstans där började vi hitta det här med mirakel. Vi har också många andra exempel på att Jesus ofta försöker utmana folk att få den här tron. Om vi tar till exempel, vi har den här mannen som hade en förtvinad hand. Jesus ber honom sträcka ut din hand. Och det är ju just precis det som han inte kan göra. Han kan inte sträcka ut sin hand, det är därför han är hos Jesus och ber om hjälp. Men det försöker Jesus få honom att tro på att han kan göra nu. Och när han gör det blir han frisk. Vi har en lame mannen. Jesus säger till honom, ställ dig upp. Men det är ju det han inte kan. Jag tror att Jesus ofta gör så. Han försöker utmana oss att tro på honom. Och nu så försöker han hjälpa den här pappan att tro. Jag skulle vilja ta ett exempel från min egen tid när jag var ungdomspastor i Bankeryd. Det var ett kvällsmöte. Det var en, ja, det var efter predikan och så var det lovsång och sådär, ni vet. Lite eftermöte. Jag står längst fram där och sjunger och så. Och så kommer det fram en tonårstjej till mig. Och frågar, kan du be för mig? Och jag bara, givetvis, vad är det om? Säger hon att hon har ont i magen. Och haft det ganska länge. Jag har besvär med det. Så jag ber för henne. Och efter jag har bett för henne så säger vi amen. Och sen så går hon bara iväg. Och ser lite dyster ut. Och jag tänker bara, nej men, hallå. Stanna liksom. Så frågar jag henne så här, hur gick det liksom? Hur mår du? Hon bara, nej, alltså det är samma. Det är fortfarande jobbigt. Ja, men alltså, tror du på att Jesus kan bota dig? För det kändes som att det inte ens fanns med i beräkningen när hon gick fram för förbönen. Det var som att det bara var en ritual eller något liknande. Liksom. Något man bara gör liksom. Tror du på det här? Tror du att Jesus faktiskt kan bota dig? Så ser man hur det lyser upp i hennes ansikte. Hon bara, ja, det gör jag ju. Så ja, men då ber vi en gång till. Så jag la mina händer på henne igen och så bad vi. Och sen så frågade jag igen då, hur känns det? Hon bara, ja, känns bättre. Och så frågade jag så här, ja men kan du göra någonting som du inte kunde göra förut? Kan du bara prova? Så berättade hon att hon hade haft problem med sina knän. Så började hon så här och testa på sina knän. Och så började hon hoppa lite så här efter ett tag. Bara, men det här var häftigt liksom. Så var hon helad i hela sin kropp liksom. Så när jag pratade med henne lite mer så visade det sig att hon hade gått på tabletter i ett år för att hon har haft så ont eller vad det nu var liksom. Så är hon jättelycklig, så går hon iväg till sina kompisar, så ser jag, tittar jag bort lite, så ser jag hur hon, alla står i en cirkel runt henne och står och hoppar där i mitten liksom. Så lycklig. Den här pappan då, han säger till Jesus, jag tror, hjälp min otro. Hur många av oss känner inte igen oss i de orden? Har inte du också tänkt så många gånger liksom? Så som jag tolkar den här pappan, jag tror att han tänker, alltså rent generellt, ja, jag tror att Gud kan bota sjuka, rent generellt. Men kan han bota min son? Där får han problem. Alltså han har ju sett hur pojken, eller hur lärjungarna misslyckades med att bota pojken. Så han får svårt liksom. Och jag tror att de allra flesta av oss känner igen oss där. Vi kan skriva under på vilken sekund som helst att givetvis tror jag att Gud kan bota sjuka. Utan tvekan. Men om jag ställer en personlig fråga, tror du att Gud kan bota dig i din situation nu? Då får vi problem. Och jag känner verkligen igen mig där. Alltså, många gånger har jag bara, ja, alltså visst, jag betvivlar absolut inte att Gud kan bota och göra precis vad han vill. Men kan han göra något med mig? Då får man, då kommer jantelagen smygandes liksom. Men jag skulle säga så här, att en svag tro är bättre än ingen tro. Och har vi tagit det där steget in i Guds rike som den här mannen har gjort? Han tror. Har vi tagit det steget in i Guds rike, då får vi ha en svag tro. Då får vi bekymra oss med den. Då får man ha problem med det här. Alltså Jesus avfärdar inte den här mannen. Han botar ju dessutom pojken. Så att det är inget problem. Men det är klart det är bättre att ha en stark tro. Och det kommer Jesus snart visa liksom hur man ska göra. Men jag skulle säga så här, att den som tror på Jesus har fått väldigt mycket. Jag tror att vi alla kan skriva under på att till exempel har vi fått frälsning. Den som tror på Jesus har fått frälsning. Det har du i och med att du tror. Men det finns många mer saker man också har fått. Jesus lovar saker till oss som tror väldigt ofta. Bland annat så lovar han oss mat och kläder. Han säger, bekymra er inte om det liksom. Det ska ni få liksom. Ni behöver inte oroa för det där. Det är lugnt liksom. Det fixar jag. Han har också gett oss en del auktoritet. Och nu, när vi ändå pratar om demoner liksom. Han har gett den troende auktoritet att driva ut demoner. Det har man som troende, liksom, den auktoriteten. Problemet är ju när man inte känner till de här grejerna. Alltså när man inte vet vad man har fått. Alltså tänk dig själv att ett barn till exempel växer upp på ett barnhem. Ingen aning om vem föräldrarna egentligen är. Det skulle kunna vara ett kungabarn liksom. Men vad hjälper det för det barnet om han inte vet om det? Och det är lite så jag menar att om man inte vet om vad man har fått så kan man inte använda det. Och här får lärjungarna lite bekymmer nämligen med den här pojken då. Det är ju inte så att det är lärjungarna, alltså vi då som har som kan göra miraklet i oss själva, utan det är alltid Gud som gör det. Men vi som troende behöver liksom känna till vad Gud vill göra och hur han vill göra det och sådana grejer. Man måste ju skilja på dem, att det är inte vi som är mirakelgörare utan det är ju Gud som är det. Men vi tror på vad Gud kan göra. Sen lyckligtvis då så ger Jesus oss, ska man säga, lösningen på problemet här. Därför att han säger så här i avslutningen där: detta slag kan endast drivas ut med bön. Och då kan man ju första anblicken av detta så får man ju bara tanken, jaha, är bön ett betalningssystem eller? Alltså ju fler böner jag ber desto fler mirakel eller vadå liksom? Eller kan man kvitta liksom att jag har bett 10 gånger, kan jag nu få den här grejen liksom? Alltså är det så det fungerar? Är det det Jesus säger liksom? Ska man bygga upp någon slags bönekapital så att man sen kan gå och lösa ut det på olika områden? Nej, det är inte det han är ute efter här, Jesus. Men däremot skulle jag illustrera det här med äktenskapet. Därför att ju mer man umgås med en person, desto mer lär man känna den, givetvis. Jag vet exakt när jag kan irritera min fru. Jag vet exakt när det finns något jag kan säga eller göra som irriterar min fru. Därför att jag har lärt känna henne genom att umgås med henne. Ja, och jag vet, det finns också andra grejer jag vet om min fru, liksom att jag vet när hon är hungrig, jag vet när hon behöver mat, alltså, jag vet när hon behöver kanske ta en promenad och sådana grejer, ni förstår. För att jag lär känna henne genom att umgås med henne. Och jag tror det är det som Jesus är ute efter här. Genom bön lär vi känna Gud och då förstår vi vad vi har fått av honom. Vi har redan fått det egentligen som troende. När man kliver in i Guds rike så har man allt det där. Men du kanske inte vet om det. Och det är det som man då förstår och lär sig ju mer man umgås med Gud i bön. Det är ingen slump att Jesus ofta drog sig undan för att få vara ensam med sin fader. Han är vår förebild på det här. Han drog sig ofta undan med lärjungarna för att vara ensamma med dem. Få prata med dem, lära dem saker och ting. Men om man då känner sig, som vi ofta gör, att man saknar den där tron liksom. Då visar också den här pappan oss att det är inte fel att be Jesus om mer tro. Liksom, jag tror, men hjälp mig Jesus. Jag når inte ända fram. Liksom. Det är inte fel att göra det. Jesus kommer inte avfärda dig. Det är okej. Åtminstone så länge du är innanför Guds rike så då får du tvivla, du får brottas med de här frågorna och sådär. Så länge som du ändå liksom vet om att ja, fast jag tror ju. Det, på den punkten är vi på det klara. Liksom. Det var det om den här pojken. Nu ska jag faktiskt vilja gå vidare i texten. Läsa vidare. Och nu kommer vi komma till ett stycke som handlar om hur saker och ting fungerar i världen kontra hur det fungerar i Guds rike. Och se vad Jesus kan lära oss på det här området. Så häng gärna med i vers 30. Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Jesus ville inte att någon skulle få veta det eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa: människosonen ska utlämnas i människors händer och de kommer att döda honom. Och efter 3 dagar ska han uppstå. Men de förstod inte vad han sa och vågade inte fråga honom. Det som Jesus gör nu är att nu avslutar han mer eller mindre sin tjänstgöring i Galileen och påbörjar en lång resa mot Jerusalem där han ska dö. Nu börjar det liksom. Och Jesus ville inte att folk skulle få veta det här, står det. Det här med att han ska dö. Det var något som han i princip bara pratade med sina närmaste lärjungar om. Han ville förbereda dem på det, även om de oftast inte förstod liksom. De var ju som alla andra egentligen. Men anledningen till att han ville hålla tyst med om detta, det är för att det fanns väldigt många bland det judiska folket som ville göra Jesus till en världslig kung och ville att han skulle störta det romerska imperiet, köra ut romarna från Judeen. Och de tyckte att Jesus var en lämplig kandidat till den posten. Han fick folket med sig. Så med Jesus som kung så kan vi köra ut romarna, tänkte många. Och det fanns sådana försök att göra Jesus till en sån här kung. Men Jesus avfärdade det direkt. Liksom. Jag har inte kommit för den sakens skull. Åtminstone inte den här gången. Jesus har ju kommit en gång, men han kommer ju också komma tillbaka. Då kommer han att vara kung. Ingen tvekan om den saken. Men första gången han var på jorden, då hade han ett annat uppdrag. Han hade kommit för att dö på korset. Och ingenting får hindra det. Därför att det är försoningen mellan Gud och människa som står på spel. Och det uppdraget gick före allt. Liksom. Det jag skulle vilja lägga fram här är att Guds rike är annorlunda. Därför att Jesus utmanar oss att tänka i nya banor. Det här med till exempel med att korset är ett sånt exempel. Om du ska vinna ett krig så behöver du döda din fiende och så vidare. Jesus visar oss att jag gör inte det. Istället går jag till korset och dör själv och vinner striden på det sättet. Det är liksom omvända förhållanden i Guds rike. Ett annat exempel är att om någon slår dig så är det naturliga är att man då tänker att jag ska slå tillbaka. Men det Jesus visar oss är att nej, i Guds rike ska du vända andra kinden till. Och ett tredje exempel är att om du vill bli en ledare så är det ganska naturligt att du har folk under dig som du leder. I Guds rike är annorlunda och omvända förhållanden. Jesus vill att om du vill vara ledare, då ska du vara underst. Och det kommer vi komma in på nu i nästa text här. Och det skulle jag vilja kalla det omvända ledarskapet. Det är en liten ordvits, om ni förstår. Det omvända ledarskapet i dubbel bemärkelse. Ska vi läsa från vers 33. De kom till Kapernaum. När Jesus nu var hemma frågade han dem, vad var det ni talade om på vägen? De teg eftersom de på vägen hade talat med varandra om vem som var störst. Jesus satte sig ner, kallade på de 12 och sa till dem, om någon vill vara den första ska han vara den sista av alla och allas tjänare. Sen tog han ett litet barn och ställde det mitt ibland dem, slöt i sin famn och sa till dem, den som tar emot ett sånt barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte bara emot mig utan honom som har sänt mig. Om vi börjar med lite kuriosa, det tycker jag är lite roligt. Med en sån här litet avsnitt. Jesus satte sig ner och började undervisa. Jag bara, vänta lite nu. Är det inte tvärtom det ska vara? I Sverige gör vi så att när någon ska undervisa då, som jag till exempel när jag står här och predikar. Jag står ju upp medan de som lyssnar sitter ner. På Jesus tid var det tydligen tvärtom. Lärjungarna fick stå upp medan Jesus satte sig ner. Jag vet inte vad som är bäst. Kanske det är lätt att somna eller sådär, nicka till när man sitter ner. Ingen aning. Hur som helst. Lärjungarna tyckte nog det var lite pinsamt att Jesus frågar sådär, vad pratar ni om? För att de hade nämligen pratat om vem av dem som var störst. Och som jag nämnde om det här med att göra Jesus till kung. Det fanns sådana grupper i folket, det judiska folket, som ville göra Jesus till kung. Jag tror att lärjungarna också ville det. De trodde att Jesus var på väg nu till Jerusalem för att bli kung. De fattade inte när han pratade om det här med att dö på korset. Varför ska han dö för? Nej, nej, nej. Vi är på väg till Jerusalem nu. Nu ska han inta sin rättmätiga roll där. Han är ju Messias liksom. Han ska bli vår kung. Ni minns säkert palmsöndagar liksom, när Jesus gör ett fantastiskt intåg i Jerusalem och folket hyllar honom liksom. Så tänkte lärjungarna. Jesus ska bli vår kung. Och jag ska bli hans minister. Tror jag att lärjungarna tänkte. Och de börjar bråka liksom. Vem av oss ska få den bästa positionen nu i Jesus kungarike? Jag vill bli utrikesminister, tänker Petrus. Eller jag vill ha hand om det, säger Johannes. Nej, nej, men det vill jag ha hand om, säger hans brorsa Jakob liksom. Så här tror jag att de gnabbades. De tänkte verkligen, Jesus ska bli vår kung och vi är ju hans närmaste, så vad ska vi få för positioner? Och Jesus vet detta. Och därför så frågar han om, vad pratar ni om, sa ni? Och här visar oss Jesus att i Guds rike så är det annorlunda. Det är omvända förhållanden. I dubbel bemärkelse. Vill du vara störst i Guds rike måste du bli allas tjänare. Jesus säger inte att vi ska bli slavar. Därför att en slav tvingas att utföra saker och ting. Medan en tjänare gör det frivilligt. Och jag tror att det är viktigt att man som ledare i Guds rike lyfter fram andra. Ett väldigt bra exempel på detta är kyrkkaffet på söndagarna i våra kyrkor. Väldigt ofta så är det så att man, om det kommer in någon ny som inte känner någon och som känner sig obekväm med situationen, så är det ofta att den personen hamnar lite utanför. Det är i och för sig inte bara i kyrkkaffe, det kan vara på överallt, vart man än befinner sig. Men en kristen har som uppgift att se den personen. Den som är liten, den som är obekväm, den som är utanför. Och föra in den liksom. Ofta blir det tyvärr så att man som kristen ledare ofta får folk runt omkring sig. Och själv blir det så att säga upphöjd. Och att man gärna gillar den positionen också. Men det här är väldigt viktigt, att man som vill man vara en god kristen ledare, då gäller det att inte försöka upphöja sig själv och få så många människor runt omkring sig som uppskattar den. Liksom, utan att man istället försöker se de människorna i församlingen eller som rör sig i kretsen som inte har så lätt att komma in. Och att lyfta dem istället, föra in dem i församlingen. Sen så säger Jesus här att han ställer fram ett barn. Här ser vi för övrigt en parallell till den första berättelsen om den här pojken med en ond ande. Så behandlar djävulen barn. Han förstör dem liksom. Här ser vi hur Jesus behandlar barn. Han lyfter fram dem. Han ställer dem mitt i alltihopa. Och så säger han, den som tar emot ett sånt barn i mitt namn, han tar emot mig. Jag tycker det är fantastiskt. En lärjunge ska vara lika beroende av Gud som ett barn är beroende av sina föräldrar. Det tror jag Jesus vill lyfta fram här. Ställer fram ett barn. Var sån. Barn på Jesu tid ansågs liksom lite vara längst ner på skalan liksom, i samhället. De ska inte säga så mycket utan de ska bara lyda sina föräldrar. Liksom. De lyfter Jesus fram. På samma sätt ska vi göra när vi ser folk som är längst ner på samhällets skala. Lyft fram dem. Låt dem få vara ett exempel för oss. Se dem. Sådär. Avslutningsvis. Vad har vi kikat på i de här texterna? Det är okej att ha en svag tro. Så länge som du står innanför Guds rike. Så ska jag vilja sammanfatta det. Och den troende har fått väldigt mycket auktoritet och löften och allt möjligt vad du vill. Vi har fått oerhört mycket när vi tror på Jesus. Men kunskapen om detta, att vad man har fått, växer i bön. Vi har också sett att det är ofta omvända förhållanden i Guds rike. Man både måste vända om för att komma in i Guds rike, men det är också väldigt annorlunda i Guds rike. Och sist, men inte minst. Vill du vara en god kristen, fokusera på de små och utsatta och upphöj dem istället för dig själv.